Bismillah wa alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi fortsätter idag att läsa från boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi talade förra lektionen om dygden av att samlas för att minnas Allah. Liknande sammankomster som denna. Den enorma belöningen som finns i att samlas för Allahs skull. Och bara lite kort påminnelse. Kan någon upplysa oss om den enorma belöningen som finns i sammankomsten för Allahs skull? Lite det vi nämnde förra veckan. Kortfattat bara. Vad får vi? Ja, ingen som kommer ihåg någonting. Vi nämnde typ så här 10 saker. Sommar. Precis, de 4 sakerna. Att änglarna kommer, omsluter dem med sina vingar. Allahs rahma kommer över dem. Allahs sakina kommer ner över dem. Och den sista och bästa. Ahsant. Och Allah nämner dem bland de som är i hans sällskap. Mashallah. Vi nämnde också någonting. Att Allah skryter över änglarna. Och så säger han, ni är mina vittnen att dessa människor är förlåtna. Precis, de är förlåtna. Och det är de som Allah säger, folket som man inte blir olycklig av att sitta med. Och det kallades också för sammankomster av Jannah, Riyad al-Jannah, trädgårdar av paradiset. Naam. Och Allah Azza wa Jal har ju också sagt att min kärlek är garanterad till de som samlas för min skull. Så en påminnelse bara hur viktigt det är att samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, lära sig sin religion och träffa sina syskon. Speciellt i dessa mörka tider, i dessa tider av fitna. Där ens hjärta blir hårt med alla de distraktioner som vi ser runt omkring oss i vår vardag, på jobbet, på skolan, sociala medier och tv och datan och liknande. Så är vi i ett enormt behov av att komma på såna här sammankomster, föreläsningar, samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, koranlektioner och liknande. Nah. Och vi fortsätter på samma spår. Det finns 2 korta kapitel kvar som handlar om dhikr. Som handlar om att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det näst sista kapitlet heter Bab dhikr inda sabah wal masa. Kapitlet att minnas Allah på förmiddagen och på eftermiddagen. Och det här är bland de viktigaste av kapitel. Jag kan nämna lite kort här vad författaren nämner, lite verser. Där Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen på flera platser har nämnt att vi ska minnas honom på förmiddagen och eftermiddagen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att vi ska minnas Allah azza wa jal bil ghudu wal asal. Att vi ska minnas Allah bil ghudu, yani på förmiddagen, och al asal på eftermiddagen, början på dagen och slutet på dagen. Och Ibn Kathir säger att Allah här beordrar oss att minnas honom i början och i slutet på dagen. Allah subhanahu wa ta'ala säger också وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Och minns din Herre innan soluppgången och innan solnedgången. Och det finns 2 tafsir på den här versen. En tafsir, en förklaring, är att minnas Allah, dhikr, innan solnedgången och innan soluppgången. En annan tafsir är att be till Allah innan soluppgången, det vill säga fajr, och att be till Allah innan solnedgången, det vill säga asr. Okay. Som det har berättats i hadithen att de satt tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam, och han kollade på fullmånen och så sa han, ni kommer att se er herre så som ni ser denna fullmånen, utan att ha någon svårighet i att se Allah azza wa jal. Och så sa han, om ni kan, när ni håller fast vid att aldrig missa en bön innan soluppgången och solnedgången, så gör så. Och så läste han en vers från Koranen. Yani, att vara mån om att slå vakt, yani vara noggrann med att be salat al-fajr och salat al-asr. Allah subhanahu wa ta'ala säger också وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Och prisa din Herre vid kvällningen och vid förmiddagen. Eller ashi, då så säger här Imam al-Nawawi, yani från det zawal al-shams, från det att solen har gått till Asr tills det att den går ner. Naam. Och det finns andra verser också som tyder på samma sak. Och de lärde har sagt här en viktig sak. Vi har i islam blivit beordrade att minnas Allah mycket, eller hur? Allah har sagt i Koranen att vi ska minnas honom mycket. Och det också som handlar om en sak som ni finner inte någon annan dyrkan. Det står inte i Koranen be mycket, fasta mycket, gör mycket hajj. Det står inte det ordet kathiran. Ja? Men dikr, där står det kathiran. Eller minns Allah mycket. Och Allah prisar de troende männen som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Ahzab. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ De troende män och kvinnor som minns Allah mycket. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ Allah har förberett för dem en förlåtelse och en enorm belöning. Och då säger Ibn Abbas, vilka är de män och kvinnor som minns Allah mycket? Jo, han säger, det är de som minns Allah efter bönen. Och det är de som minns Allah på förmiddagen och eftermiddagen. Och de som minns Allah då de lägger sig och då de vaknar. Och varje gång de går in och ut från sitt hem. Okej? Vi har i islam två sorters dhikr. En är mutlaq, att minnas Allah generellt. Och en är muqayyad specifikt. Okej? Okay? Om ni kollar i böcker om dhikr, som den här boken, Husnul Muslim. Och vilken bok som helst som handlar om dhikr. Så finner ni att dhikr är av två sorter. Den som är specifik och den som är generell. Generell, du kan säga när du vill. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Du kan läsa Koranen hur mycket du vill, när du vill. Det är generell dhikr, okej? Okay? Specifik dhikr. Det är den som har nämnts att du ska göra vid vissa tillfällen. Efter bönen säger vi, subhanallah, 33 gånger eller 10 gånger och så vidare. Vi läser ayatul kursi. Innan vi sover, vi säger si och så. På förmiddagen säger vi si och så. Vid solnedgången säger vi si och så. När vi lägger oss i sängen säger vi så. När vi äter säger vi bismillah. Det är specifik dhikr. Okej? Och de lärde har sagt att när det kommer till specifik dhikr så finns det ingen som är typ större och viktigare än just den här som vi talar om. Att minnas Allah innan soluppgången och innan solnedgången. Adhkar, sabah, wal masa. Okej? Och många av oss tyvärr faller kort i den här dikken. Yani, man ska vara mån, så pass mån om den att man har den i sin dagliga rutin. Att man alltid minns Allah med dessa adkar som vi kommer att nämna på förmiddagen och eftermiddagen. Yani, efter att du har bett fajr, sitt 5-10 minuter och gör dessa dikken. Och innan maghrib, sitt 5-10 minuter och gör dessa dikken. Och du kommer att förstå att det är en enorm belöning som ligger bakom detta. I att göra detta. Som han alla. Amalun yasir wa ajrun azim. En liten gärning och stor belöning. För Allah han är vad? Han är ash-shakur. Allah är den som belönar stort för lite. Wallahi, vi gör så lite för Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah belönar oss så otroligt mycket. Är det inte så? Och vi nämnde ju förra veckan att dhikr är den enklaste dyrkan. Samtidigt som det är den bästa dyrkan. Och vi sa ju att man ofta tänker tvärtom. Att den bästa måste vara den svåraste. Allah Azza wa Jalla är den bästa dyrkan till den enklaste dyrkan. Subhanallah. Och vi sa att göra dhikr kräver inte mer än att du rör på tungan. Eller hur? Du rör på tungan. Du behöver inte ha wudu. Du behöver inte vara i moskén. Du behöver inte vara i något visst i tillstånd. Stå eller sitta eller ligga. Minns Allah hela tiden. I alla dina tillstånd. Som Aisha radiyallahu anha sa. Att profeten a.s. brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. En stående, sittandes, liggandes, arbetandes, vilandes. Han minnes Allah hela tiden. Subhanallah. Och det är så muslimen ska vara. För att när vi gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala så kommer vi må så mycket bättre. När vi minns Allah så kommer vi växa i våran iman som Ibn Qayyim säger. Vi kommer växa i våran tro. Vi kommer att få våran tro mer förankrad i våra hjärtan. Och vi kommer att må så mycket bättre. Och räcker det inte att Allah subhanahu wa ta'ala säger att jag är med min tjänare så länge hans tunga är fuktig i att minnas mig. Men Allah är med dig. Det betyder att Allah hjälper dig. Allah underlättar för dig. Ska du drabbas av problem och motgångar om Allah är med dig? Ska du det? Nej. Men om vi glömmer Allah subhanahu wa ta'ala, vad händer då? وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا Allah säger att den som vänder sig bort från min dhikr betyder här Koranen, Islam kommer att få ett lågt liv. Han kommer få ett liv präglat av sorg, bekymmer och oro. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju också sagt Ala bi dhikrillahi tatma innul qulub. Är det inte med Allahs påminnelse som de troende finner frid i sina hjärtan? Eller hur? Så ju mer man minns Allah subhanahu wa ta'ala, ju bättre kommer man att må. Ju lyckligare kommer man att vara. Ju närmare relation kommer man ha till Allah subhanahu wa ta'ala. Och motsatsen. Ju mer man glömmer bort Allah och vänder sig bort från Allah, ju mer bekymmer, oro, ensamhet, distans kommer man känna mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Så jätteviktigt att minnas Allah, generellt och specifikt. Och när vi talar om specifikt, att minnas Allah efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Okej? Det kan ibland vara svårt att hinna med. Låt oss säga att det tar 10 minuter att säga dessa dhikr. Och du behöver inte kunna dem utan till. Du kan läsa dem från en bok. Okej? Men ibland hinner man inte. Eller hur? Vi jobbar och du vet i Sverige ibland maghrib klockan 3 på eftermiddagen och du kanske är mitt i arbetet eller någonting sånt. Eller maghrib 10 på kvällen, du är jättetrött och så vidare. Även om man inte skulle hinna göra dessa dhikr innan fajr eller innan soluppgången, shuruq, alltså solen har gått upp, så kan man säga dem efter. De lärde har sagt att det är lugnt. Du kan säga dem efteråt. Och samma sak om du skulle glömma att säga dem innan solnedgången, så kan du säga dem efter solnedgången. Alhamdulillah. Det är inte så här, du måste säga dem exakt innan maghrib. Det är bäst. Men glömmer du kan du säga dem efter. Okej? Och jag ska nämna några av dessa adkar som man kan säga. Men i slutändan, ni kommer inte memorera dem av att jag sitter här och säger dem idag. Ni kommer inte gå ut och kunna 20 dhikr utan till huvudet. Utan jag bara nämner dem och lite belöning som finns i dem. Men i slutändan är det upp till er att skaffa en sån här bok som Husnul Muslim. Och jag hoppas att alla har den. Det finns liknande böcker, men det här är den kändaste. Den finns på engelska. Om någon inte har den kan komma till mig efter lektionen, ni kan få den. Och den kommer inshallah också släppas på svenska. Det är förhoppningen att vi är snart färdiga med den inshallah och ta'ala. Så Husnul Muslim, jättebra. Och här finns det ett kapitel. Vad man säger på förmiddagen och eftermiddagen. Alhamdulillah. Så du kan sitta efter salat al-fajr och du kan läsa. Och du kan sitta innan salat al-maghrib och du kan läsa. Tayyib, om någon har glömt boken. Alhamdulillah, ingen excuse. No excuse, det finns i mobilen. En app, du laddar ner en app, det finns 10-20 appar som heter Husnul Muslim. Har vi någon ursäkt? Är det någon som inte har en smartphone? Eller hur? Så alhamdulillah, boken finns, apparna finns. Finns på alla språk. Den här boken finns på alla världens språk. Finns ingen ursäkt där heller. Om någon inte kan läsa och skriva, hamnar det. Finns också i ljudform. Hallas, är det någon som är ursäktad? Om du är blind, kan lyssna på den. Ja, nej, alhamdulillah. Det går att lära sig. Det handlar bara om att vi måste ha viljan att göra denna dikken. Okej? Okay? Och ni kommer att höra, det finns så enormt mycket belöning i att säga den. Okej? Okay? Till exempel så nämner författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu, den första hadithen, att Rasulullah alayhi salatu salam sa att den som säger på morgonen och på kvällen subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger, ingen kommer att komma med någonting bättre än honom på domedagen förutom den som sa mer. Och den hadith finns i Bukhari och, eller den finns i Muslim. Subhanallahi wa bihamdihi. Är det svårt att säga? Subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger. Ingen kommer komma på domedagen med någonting bättre än dig. Förutom den som sa mer. Det betyder att du kan säga 100 eller mer. Okej? Okay? Det finns ett tillägg man kan säga också. Subhanallahi wa bihamdihi. Vilket? Subhanallah eller azim. I Sahih Bukhari. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Vad sa profeten alayhi sallallahu alayhi om dessa ord? Kalimatani. Två ord. Khafifatani ala lisani. De är lätta för tungan. Habibatani ila rahmani. De är älskade hos Allah. Thaqilatani fil mizani. Och de är tunga i vågen på domedagen. Sista hadithen i Sahih Bukhari. Vacker hadith, eller hur? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi azim. Det berättas också från Abu Huraira att en man kom till profeten alayhi sallam och nämnde att han blivit stungen av en skorpion på kvällen. Och då så sa profeten alayhi sallam, varför sa du inte vid kvällningen a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq? Då skulle du inte ha skadats. يعني أبد سكوربيون بيته سبحان الله. Den här hadithen, den finns i Sahih Muslim. Den ska du säga, den säger man bara på kvällen. Man kan säga den tre gånger, alltså innan den här tiden, Maghrib. A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq. Du söker skydd hos Allah, Allahs fullbordade ord, vilket är Koranen, att Allah ska skydda dig. Då så sa profeten a.s. du kommer inte att skadas hela natten. Till och med om en skorpion biter dig. Yani, noll konsekvenser. Jinner, shayatin, liknande saker, Allah kommer skydda dig. Al-Qurtubi, den stora imamen, sa att jag brukade, efter att jag hört denna hadith, säga den varenda kväll. Men jag glömde den en kväll, blev stucken och blev skadad. Subhanallah, qaddar Allah. Så jätteviktig dua, enkel. Och det har också nämnts att den här duan säger man när man slår läger. Eller du flyttar in i en ny lägenhet eller liknande. Du kommer till en främmande plats. Du känner lite dåliga vibbar. Du säger A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Och bi idhnillahi du blir skyddad. Så länge du är kvar på den här platsen. Enkelt, eller hur? Mashallah. Det berättas också från honom att profeten a.s. brukade säga på morgonen Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Och på kvällen brukade han säga Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Och den hadithen är sahih. Och det berättas också att Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu sa ja Rasulullah, berätta någonting för mig som jag ska säga på morgonen och på kvällen. Och då så sa han, du ska säga قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلَّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ شَيْطَانِي وَشِرْكِهِ. Och han sa det här skulle du säga på morgonen på kvällen och om du lägger dig. Morgonen och kvällen och om du lägger dig. Och han nämner också hadithen där profeten alaihissalam sa, eller han brukade säga på kvällen, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, till slutet på hadithen. Och han nämner också hadithen från Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhuma, där han sa att Rasulullah alaihissalam sa till honom, läs qul huwallahu ahad och al-mu'awwidhatayn, yani surat al-falaq och surat al-nas. Då morgonen kommer och då kvällen kommer. Tre gånger. Takfika min kulli shay. Du kommer skydda dig från allting. Mashallah. Här, vad har vi? Du läser Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq och qul a'udhu bi rabbin nas. Tre gånger. Efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Vad är konsekvensen eller vad är belöningen? Du blir skyddad från allt. Du säger dem på morgonen, du blir skyddad fram till när? Solnedgången. Och du säger dem innan solnedgången, du blir skyddad fram till fajr. Och så dygnet runt. Och det här är det jag vill komma till. Att de här adkar, de ger en enorm belöning. Yani subhanallah, du blir skyddad från ondska, onda ögat, al-hasidin, al-shayatin. Du blir skyddad från onda människor och sjukdomar och katastrofer och liknande. Om du gör dessa korta adkar. Som jag sa, de kanske tar max 10 minuter. Du behöver inte säga alla, men välj några av dem i alla fall. Och ha dem som rutin att läsa dem. Och om du väl börjar, du kommer ha svårt att sluta. Det blir som en rutin i din vardag att säga dessa adkar. Även om du är trött, du blir fajr, du går och lägger dig i sängen. Du kan säga dem liggande i sängen. Tills du somnar om. Det finns ingen ursäkt, eller hur? Så säg dem, subhanallah, du blir skyddad. Jag fika min kulli shay. Hur länge innan solnedgången? De lärde har sagt al-masa betyder från asr till maghrib. Du kan börja redan efter salat al-asr. Det är då solen börjar gå ner. Fram till salat al-maghrib. Okay? Men det är bästa att göra strax innan maghrib. Men som jag sa, även om man missar så kan man göra efter salat al-maghrib. Yani ba'd al-asr. Yabda al-waqt ba'd al-asr ila al-maghrib. En till mäktig hadith som berättas från Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Där så sa han att Rasulullah alaihissalam sa att det finns ingen människa som säger på morgonen varje dag och på kvällen varje dag Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, tre gånger. Illa lam yadurruhu shay', förutom att ingenting kommer att skada honom. Men du säger den här duan tre gånger på morgonen och tre gånger på eftermiddagen. Och vad är belöningen? Lam yadurruhu shay. Ingenting kommer att skada honom. Han som berättar hadithen från Uthman, när han berättar hadithen, han var förlamad i ena sidan av kroppen. Så han som hör hadithen, han typ frågar honom, men vad har hänt med dig då? Om du har sagt den här dhikr, hur har du blivit drabbad av den här förlamningen? Så sa han att jag brukar säga den varje dag, men en dag glömde jag bort den. Och då blev jag drabbad av den här prövningen. Han blev förlamad i halva kroppen. Subhanallah. Så återigen här, den här duan, säger du den, blir du skyddad från allting. Och det finns en till också dua som författaren inte nämner. Eller kanske nämns i andra kapitel. Men det är det som kallas för Sayyidul Istighfar. Det är det bästa sättet att be om förlåtelse på. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Till slutet på duan. Säger man den här duan hela, så sa profeten alaihissalam, om du säger den med övertygelse och tro, du säger den på morgonen och dör under dagen, så kommer du gå till Jannah. Och säger du den innan Maghrib med tro och övertygelse och dör på natten, kommer du gå till Jannah. Mashallah. Allahu Akbar. Ja, det är inte en enorm belöning. Subhanallah. Så återigen, ett tips bara. Wallah, om ni går härifrån idag och ni har förstått, jag måste börja dhikr på morgonen och på kvällen, alhamdulillah, ni har gått härifrån med mycket khair, kommer gynna er inshallah resten av livet. Okej? Okay? Så återigen, den som inte har boken, kom till mig. Den som behöver tips, app eller någonting, bara höra av er. Vi hjälper till inshallah ta'ala. Så att man, vi behöver, wallahi, vi behöver skyddas. Vi är omgivna av så mycket ondska i vår vardag. Så vi behöver de här skydden från Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vet inte om ni minns, men vi nämnde en hadith där Yahya nämnde till Bani Israel. Han nämnde fem saker. Och han sa en av dem var att en människa kan inte skydda sig från shaitan förutom med dhikr. En människa kan inte skydda sig från shaitan förutom med dhikr. Och han sa liknelsen av den som minns Allah är som en person, en soldat som är jagad av fiender. Han är jagad av fiender och han tar tillflykt i ett fort och skyddar sig själv. Och fiender kommer inte in. Och han sa samma sak är det med dhikr. Och ingenting skyddar människan från shaitan förutom dhikr. Han är som den här soldaten som står bakom fortet. De kan inte göra någonting mot honom. Även om de är 1000 stycken, han står själv där. De kan inte komma in. Subhanallah. Och han sa viktiga i hadithen här. Han sa att en person kan endast skydda sig från shaitan med dhikr. När du slutar göra dhikr, det är som att du säger till shaitan, ahlan wa sahlan, välkommen in i mitt liv. Ta över mitt hjärta. Så med dhikr bygger du det här skyddet mellan dig själv och shaitan. Och relationen, närheten mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa kapitel om dhikr är vad man säger när man sover. Vad man säger när man sover. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sannoliken i skapelsen av himlarna och jorden och hur dag och natt skiftar, så finns det tecken för de som har förstånd. Och vilka är de som har förstånd? Alladhina yadhkuruna Allah. Det är de som minns Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Det är de som minns Allah stående, sittandes och liggandes. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Och de reflekterar över skapelsen och himlarna och jorden. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de minns Allah. Vilka är ulul albab? Folket av förstånd. De som minns Allah ståendes, sittandes och liggandes. Och det är ett bevis på att man kan göra dhikr även om man ligger i sängen när man ska lägga sig. Och profeten alaihissalam har lärt oss många adkar som man kan säga när man sover. Till exempel så lärde han oss att om vi lägger oss så kan vi säga Bismika Allahumma ahya wa amut. Berättade Bukhari, kortaste. Bismika Allahumma amut wa ahya. Nej, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismillah i ditt namn, ja Allah, så lever jag och dör jag. Enkelt, eller hur? Och här, eller vi kommer till det sen. Det berättas också från Ali radiallahu anhu att Rasulullah alaihissalam sa till honom och till Fatima att om ni lägger er på eran säng så ska ni säga Allahu Akbar 34 gånger, Subhanallah 33 gånger och Alhamdulillah 33 gånger. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det här finns en berättelse bakom den här hadithen. Ni har säkert hört den. Fatima var gift med Ali radiallahu anhu, eller hur? Och Fatima jobbade. Hon gjorde tungt hushållsarbete. i hemmet. Och Ali han gjorde sina sysslor utanför hemmet. Och Fatima blev utmattad. Så pass att hon sa, ja Rasulullah, jag behöver en tjänare, tjänsteflicka som kan hjälpa till och avlasta mig i hemmet. Och då så sa profeten alaihissalam, jag kommer till er ikväll och berättar någonting som är bättre än att du får en tjänsteflicka. Okej? Så han kom på kvällen och lärde dem dessa ord. Om ni lägger er, så säg subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Och sen gick han. Och det här, nämner ulema, bevisar att den här specifika vikr avlastar människan i hans vardag. Ger människan styrka att klara av sitt vardagliga arbete. Ta bort lathet och ge människan styrka. Yani Ibn Qayyim nämner att det här bevisar att vikr ger människan styrka. Och speciellt den här vikr. Yani jobbar du tungt, du känner dig trött, utmattad, lat och så vidare. Testa den här. När du ligger i sängen, subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allah Akbar 34. Utan att du säger la ilaha illallah wa la sharika la, utan du fullbordar 100 med en extra Allahu Akbar. Okej? Och du kommer se dagen efter, du kommer vakna pigg, stark, energisk. Och ditt arbete kommer bli enklare. Subhanallah. Vad gör många idag? Ska jag äta värsta frukosten? Red Bull? Jag ska göra si och så. Alhamdulillah, du gör det här, det tar vad? 3-4 minuter. Subhanallah. Testa. Och ni kommer inshallah se att ni kommer få enorm styrka. Och man frågade Ali radiallahu anhu, efter att du fick det här tipset, yani, gjorde du alltid dessa dikir? Han sa alltid, jag lämnade dem aldrig. Inte ens kvällen när han var ute på slagfältet och sov inför krig. Så gjorde han dem när han sov inför krig. Yani, hela tiden, han lämnade aldrig dessa adkar. Och det är så vi borde vara också. Idag vi tar in massa information, eller hur? Ni sitter här, mashallah, ni hör 20-30 hadither. Men vi måste också sätta dem i verket. Vi måste praktisera dem. Eller hur? Sahaba, de hörde en hadith, khalas. De praktiserar den livet ut. Inte som idag, du har 30 hadither och du praktiserar ingen livet ut. La, det är fel. Utan inställningen ska vara, alhamdulillah, det här, det är Allahs religion. Det här kommer från Allahs sändebud, alaihissalam. Det här är något som ger oss liv. Det här är något som ger oss yani, belöning, ger oss jannah. Khalas, låt oss praktisera det. Eller hur? För islam handlar i slutändan om vad du gör. Dina gärningar är det som kommer vägas på domedagen. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa, om någon av er lägger er eller ska lägga sig på sängen, låt han då borsta av sin säng med insidan av sin izar. Och sen när han lägger sig så ska han säga bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Bukhari Muslim. I den här hadithen lär vi oss också att det är en rekommendation att borsta av sängen innan man lägger sig. Och speciellt förr i tiden, säng hos sahaba, det var inte en IKEA-säng. Vad var det för någonting? Det var en filtliknande objekt på marken. Lite skinn, kanske lite palmblad under eller liknande. Det var en säng. En kudde med palmblad. Det var en säng. Och ni vet ju, de hade inte heller lagt golv och liknande. Utan det kunde komma insekter. Skorpioner, ormar, liknande saker. Så man borstar av sängen. Men även vi idag borstar också av sängen. För det kan finnas saker vi inte kan se i sängen. Jinner och liknande. Och jag har själv hört berättelser om folk som hoppat på sängen. Och sen blivit nedtryckta. Av osynliga saker, vilket är jinner. De kallar det för sömnparalys och liknande. Han hoppar på en jinn, jinnen blir arg och trycker ner honom. I alla fall, borsta sängen, säg bismillah. Borsta av sängen varje kväll innan du lägger dig. Och sen säger man den här duan, yani väldigt vacker dua. Bismillah, jag lägger mig på min sida för din skull. Och det är du som tar våra liv, våra själar. Om du behåller min själ, så förbarmar dig över min själ, och om du sänder tillbaka den så bevara min själ med det som du bevarar dina rättfärdiga tjänare. Och den här hadithen bevisar en viktig sak, och det är att när vi sover så lämnar själen kroppen. Därför kallas sömnen för den lilla döden. Och det finns ju folk som sover och inte vaknar upp. Då har Allah behållit själen, eller hur? Och det finns de som vaknar upp. Och när vi sover är vi ganska hjälplösa. Nu hela dagen, jag sa till er, jag dyker, du känner shaitans närvaro, du söker skydd från shaitan, du läser ayat till kurs eller liknande. Men vad ska du göra när du sover? Eller hur? Du behöver skydd från Allah subhanahu wa ta'ala. Därför gör vi de här sakerna. De här stegen tar vi. Du borstar av sängen. Du lägger dig på höger sida. Du gör dhikr. Du läser ayat al-kursi. Vad händer om du läser ayat al-kursi innan sömnen? Vad händer? Ja, mer specifikt. Vad händer? Varför lämnar shaitan dig? Vem skyddar dig?
Allah.
Med vad? En ängel. Det nämndes i hadithen att Allah skickar en ängel som vakar över dig hela natten till morgonen. Och då sticker shaitan. Och då, om shaitan inte kommer till dig på natten, du får inga mardrömmar. Kommer inte sova dåligt. Han kommer inte kunna göra någonting med dig på natten. Det är viktigt att göra de här sakerna när man sover. Och det är också det att ibland vi sover, har ni märkt att det känns som att du får ingen baraka i sömnen. Du vaknar och du är trött. Du sover trött, du vaknar trött. Det borde ju vara tvärtom, eller hur? Du sover 10 timmar, du vaknar trött. Men gör de här sakerna, inshallah, du kommer få baraka i sömnen. Du kommer vakna pigg, energisk. Du kanske kommer få en sandrum. Mashallah, du kommer må bra, och så vidare. Sova skönt. Ha lätt att vakna till fajr. Och liknande. Det berättas också från Aisha radiallahu anha att då profeten alaihissalam la sig, så brukade han blåsa i sina händer och läsa Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas och stryka över kroppen. Och en annan riwaya på hadithen att han brukade göra detta varje kväll. Han satte ihop händerna, blåste i händerna och läste Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas, och sen strök han det han kunde med sina händer på kroppen. Han började med huvudet, ansiktet och framsidan av kroppen. Och han repeterade denna process 3 gånger. Bukhari muslim. Och det är också en sunna man kan göra. Och det är en form av ruqya. Man skyddar sig själv från en shaitan. Att du då sätter ihop händerna. Och du läser de här 3 suran. Qul huwallahu ahad, falaq och nas. Och blåser i händerna. Och då kan du blåsa före eller efter att du läser. Båda funkar, säger Ibn Baz. Du kan blåsa både före och efter. Och man blåser som att spotta utan saliv. Spotta torrt. 3 gånger i händerna. Och sen stryker man över sin kropp. Okej? Okay? Det är också ett bevis på att ruqya tillsammans med handen att stryka är starkare än utan. Man kan blåsa direkt på en person. Eller man kan liksom stryka med händerna på en person. Att det är starkare. Och det var också det som profeten alaihissalam gjorde när han var sjuk. I hans dödssjukdom, när han drabbades av den här höga febern. Giftet hade slagit in och han hade otroligt hög feber. Så brukade han göra ruqya på sig själv. Läsa Koran på sina händer och stryka på kroppen. Men sen när han inte längre orkade så läste Aisha på hans händer. Och strök med hans händer över hans kropp. För att de var välsignade. Hon kunde ha gjort med sina händer, men hon valde att göra det med hans händer. För hans händer är välsignade, alaihi salatu wassalam. Berättas också från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa till honom: om du lägger dig för att sova, så gör du wudu som du gör för bönen och lägg dig sen på din högra sida och säg Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Och om du då dör på detta, så kommer du dö på al-fitra. Och låt det vara det sista du säger innan du sover. Bukhari muslim. Här finns ett till, 2 till tips. Och det är när man sover, är det bra att sova med wudu. Att sova med en fullständig wudu. Och det är också bra att sova eller börja sin sömn på högra sidan. Okej? Okay? Och sen säga den här dhikr. Så sammanfattningsvis, vad lär vi oss? När du ska sova, det är bra att du gör wudu. Du kommer fram till sängen, du borstar av sängen. Du lägger dig på din högra sida. Och du gör dhikr. Det finns många olika dhikr. Tills du somnar. Och här nämner Ibn Qayyim att en person som gör de här sakerna, det är stor chans att han kommer att få en sandrum. en sann dröm av Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni vet ju, det finns ju tre sorters drömmar. Det finns sann drömmar från Allah, det finns mardrömmar från shaitan och det finns fantasidrömmar från dig själv. Eller hur? Och de enda drömmarna som har en betydelse i islam, det är sann drömmar från Allah. Fantasidrömmar och mardrömmar betyder ingenting. De ska man bara ignorera. Men sann drömmar från Allah, det är det enda som finns kvar från inspiration. Där Allah Azza wa Jal kan ge dig yani, tecken på någonting som kommer att hända. Information om någonting som kommer att hända. Förbered dig mentalt på någonting som kommer att hända i ditt liv. Att du kanske kommer att få rikedomar, du kanske kommer att få ett barn, du kanske kommer att gifta dig. Någon när kär kommer dö, någonting stort kommer att hända, krig kommer att hända eller liknande. Allah kan visa folk saker och ting i drömmen. Och sann drömmar är eller någonting subhanallah stort. Profeten a.s. sa att det är det enda som finns kvar från profetskapet, en nubuwa. Och han sa att det är en av 46 delar från profetskapet. En annan autentisk hadith. Och han nämnde också att sann drömmar kommer att öka innan domedagen. Och han sa att det är sällan en troende kommer att ha yani, en falsk dröm. Yani, drömmen kommer ofta att vara sann. Så sann drömmar är något positivt som stärker människan i hennes tro. Och därför ska man eftersträva de här sakerna för att få en sann dröm. Och det nämns också här i en till hadith att då profeten a.s. la sig så brukade han lägga sin höger hand under kinden och säga Allahumma qini adabaka yawma tub'athu ibadak. Allah skydda mig den dagen du kommer att återuppstå eller återuppliva dina tjänare. Så vad gjorde han här? Han la sin högra hand under högra kinden a.s. Men det är okej. Att sova på vänster sida. Det är okej att sova på ryggen. Men påbörja din sömn på höger sida. Även om det är att du ligger i några sekunder. Och gör lite vicker och sen. Vissa tycker om att ligga på vänster sida. Kallas, men börja att lägga dig på höger sida. Då har du implementerat den här sunnan inshallah ta'ala. Och jag har hört vissa säga att det är bättre för hjärtat också. Då hjärtat är på vänster sida. Man ligger på höger sida. Man ger mer yani, vad säger man, utrymme för hjärtat att pumpa fritt. Yani. Allah halam. Vi går vidare till nästa kapitel och vi kommer inte hinna färdigt men vi bara börjar med det kapitlet och det är kapitlet om da'wat, om du'a. Och du'a är någonting otroligt mäktigt i muslimens liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Och profeten a.s. sa i en hadith att det finns ingenting mer ärofullt hos Allah än ett dua. Och så sa han att dua är den bästa formen av dyrkan. Och så läste han den här versen. وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Och de som är för högmodiga för att åkalla mig eller dyrka mig kommer att gå in förnedrade i helvetet. Och så sa han att du'a huwa al-ibada. Dyrka är att göra du'a. Eller du'a är dyrka. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen säger وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Eran Herre säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Det är ett löfte. Eller hur? Från vem? Allah. Och vem är mer sanningsenlig i att hålla sina löften än Allah? Ingen, eller hur? Allah håller det han lovar. Och Allah lovar oss här att om vi åkallar honom så kommer våran dua att accepteras. Subhanallah. Och som vissa av sahaba sa att yani, bristen ligger inte hos Allah i att han inte accepterar våran dua. Bristen ligger i oss att vi inte gör dua. Eller hur? Wallahi vi faller på. Hur många av oss gör dua en halvtimme om dagen? Till exempel, en timme om dagen. Ja, när vi muslimer, subhanallah, vi har fått den här gåvan att vi kan be om vad vi vill, när vi vill och Allah Azza wa Jal kommer att besvara våra dua. Profeten alaihi salatu wassalam sa att det finns ingen muslim på jorden som åkallar Allah Azza wa Jal med någonting så länge det inte är synd eller att bryta familjebanden förutom att Allah kommer att ge honom en av tre saker. Antingen kommer Allah att påskynda hans dua, han får det han ber om, eller Allah kommer att spara den till honom i nästa liv, eller Allah kommer ta bort någonting dåligt från honom. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, i den nukter, då kommer vi göra mera dua, om så är fallet. Och då så sa han, Allahu akbar, yani vad som finns hos Allah är mer. Och här, tänk på det här, ya ikhwan. När du gör dua, din dua blir alltid besvarad. Alltid. Allah Azza wa Jal, han är hayyun karim. Skäms över att en person, hans tjänare, lyfter upp sina händer och han tar ner sina händer tomhämt. Allah vill inte, eller Allah skäms att du lyfter dina händer till honom och du tar ner dina händer tomhämt. Och här nämndes det vad, du gör dua, du får en av tre saker. Antingen du får det du ber om, eller Allah sparar det till dig nästa liv, ersätter det med någonting bättre, för allt i nästa liv är bättre än det som finns här. Eller Allah tar bort någonting dåligt, motsvarande eller likvärdigt till det goda som du bad om. Subhanallah. Yani vad betyder det? Att det finns inte att du gör dua och du inte får det du ber om. Och därför vissa gör felet och de säger, jag har gjort dua, min dua har inte blivit besvarad. Har ni hört den? Eller, du får inte säga så. Och profeten alaihissalam har specifikt sagt att vi inte får säga så. Allah, han sa profeten, Allah accepterar eran dua så länge man inte stressar. Och då så sa sahaba, vad betyder att stressa? Han sa att en person säger, jag har gjort dua och jag har inte fått den accepterad. Utan Allah tycker om al-ilha, att du är ihärdig i din dua. Du säger den varje dag, du säger den varje bön, du säger den i varje sujud, du säger den, repeterar den flera gånger. Allah tycker om detta. Okej? Okay? Att du är ihärdig i din dua. Och när du gör dua, du dyrkar Allah. Och bara där du får belöning. Och inte bara att du dyrkar Allah, du gör den bästa formen av dyrkan. Subhanallah. Så när man gör dua, ens dua blir alltid accepterad. Har ni tänkt på det? Det finns inte, ibland du vet, i dunia du kanske investerar pengar. Du vinner, du förlorar, eller hur? Ja? Vissa saker ger pengar, avkastning, vissa ger ingenting. Men här, alltid vinst. Du får alltid någonting. Ska vi inte göra mera dua? Ska vi inte det? Subhanallah. Du får alltid någonting när du gör dua. En av tre saker. Allahu akbar. Och därför en väldigt vacker hadith som påminner om detta. Profeten alaihissalam i Sahih Bukhari, han nämnde att det finns ett träd. Det bästa av trädet, välsignat träd, som kan liknas vid den troende. Dess blad faller inte. Dess blad faller inte. Är det någon som vet vilket träd det här är? Ahmed? Daddelträdet, palmträdet. Ahsen. Och då säger här ulema, liknelsen, dess blad faller inte. La yaskut waraquha. Dess blad faller inte. Då säger ulema här, att som bladen, yani daddelpalmen, går upp mot himlen. Symboliserar här den troendes dua. Och den troendes dua faller inte. Den går upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den blir inte nekad, utan den blir accepterad. Det är liknelsen här mellan palmträdet och den troende. Och det finns också många andra liknelser som vi inshallah kommer tala om någon annan gång. Men alla kulli hal, ett dua. Ibland så säger folk så här, ni vet, det sker mycket problem i världen, eller hur? Umman, våran umma. Och alla mycket fitna. Vi är nu i den sista tiden, akhir zaman. Och många av de prövningar och motgångar som profeten berättade om alaihi salatu wasallam sker framför våra ögon. Mycket förnedring, mycket krig, mycket förtryck och liknande, eller hur? Förföljelse av muslimer och likgiltighet. Folk bryr sig inte, mycket mord, mycket, mycket katastrofer. Och då åligger det oss att vi gör dua. För oss själva, våra barn, våra familj. Vi gör dua för den muslimska umman, för våra syskon runt om i världen. För en person är inte sant troende tills han önskar för sin broder det han önskar för sig själv. Eller hur? Jag sitter och gör dua för mig själv, men jag gör inte dua för mina muslimska syskon. Det är en brist, eller hur? Så gör dua för andra. Och vad händer om du gör dua för en annan muslim i hans frånvaro? Vad händer? Änglarna säger amin, må Allah i det samma sak. Så det är inte så att jag sitter och slösar bort min tid på att göra dua för andra. Nej, när du gör dua för andra, det är en orsak till att den här duan accepteras för dig också. Så återigen, även där, det är ingen förlust att göra dua för andra. Utan det är en dyrkan som tyder på att du har rahma, du bryr dig för muslimerna. Och ingen säger amin wa Allah i det samma sak. Subhanallah. Och det jag vill komma till är att vissa säger så här. Det minsta vi kan göra för muslimerna, det är dua. Åtminstone det vi kan göra dua. Och det här uttalandet är fel. Det minsta vi kan göra är inte alls dua. Dua kanske är det största vi kan göra. Förstår ni? Just det här ordet, det minsta vi kan göra. Eller? Det är inte det minsta du kan göra. Utan det är bland det bästa du kan göra för dig själv och för muslimerna. Så underskatta aldrig dua. Eller hur? Kanske en svag muslim någonstans åkallar Allah med uppriktighet. Att Allah ska avsluta ett krig. Allah ska ta bort en förtryckare eller liknande. Och Allah accepterar personens dua. Eller hur? Så underskatta inte dua. Utan dua är otroligt mäktig. Och därför kallar ulama dua för silahul mu'min. Den troendes vapen. Den troendes vapen. Och vilket vapen är bättre än att du åkallar Allah som har allting i sin hand? Om han vill någonting, han säger bara kun fayakun. Eller finns det något vapen som är starkare än detta? Billahi alaikum. Kan någon fabrik i världen göra en bomb eller någonting som kan knäcka det här vapnet? Finns det? Det finns inte, eller hur? Så muslimen ska aldrig underskatta dua. Utan han ska ständigt åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också i en till vers som författaren nämner. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Åkalla er herre ödmjukt och tyst. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Han tycker inte om de som överdriver. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska åkalla honom tabarru'an. Yani, när man gör dua så finns det viss moral, etik, viss adab som man ska ha. Beteende. Hur man gör dua. Och en av de saker är att man ska vara ödmjuk. Tabarru'an. Men du ska inte be till Allah med hög mod. Säga Allah ge mig. Utan du ber Allah ödmjukt. Sänker ditt huvud. Yani, som en tiggare du lyfter dina händer till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är fattiga inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vilka är vi att ens tro att vi är någonting inför Allah azza wa jalla. Så man ska ödmjuka sig. Det är det första. Wa khufya. Khufya betyder här att man åkallar Allah med ett khushu i sina hjärtan. Ödmjuka hjärtan. Yani med inlevelse i hjärtat. Med yakin, övertygelse på Allahs enhet, rububiyya. Nah. Och så säger Allah att Allah tycker inte om de som överdriver. Så här nämns att man ska åkalla Allah yani med ödmjukhet också. Ödmjukhet och ett närvarande hjärta. För som det har sagts i hadithen, Allah accepterar inte dua från ett frånvarande hjärta. Yani qalbin lahim. Att du sitter och gör dua och du kollar till höger och vänster och kollar på mobilen. Är det dua? Är det en accepterad dua? Nej, utan dua ska vara, hjärtat ska vara där. Okej? Och Allah tycker inte om al-mu'tadin, de som överdriver. Vissa sahaba, det finns två hadithen här, de hörde sina barn göra dua. Och den ena han säger, ja Allah, ge mig paradiset med floder och ge mig det vita slottet bredvid floden. Och den andra han sa, ge mig silke och siden och liknande. Och skydda mig från helvetet och helvetes kedjor och bojor och massa saker. Han sa, ja Bonaya, min son, överdriv inte din dua. För jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att det kommer att komma ett folk innan domedagen som överdriver i sin dua och sin renlighet i att rena sig. Han sa, ja Bonaya, min son, be Allah om Jenna och du kommer att få allting gott du har bett om. Och sök skydd Allahs skydd från elden. Och Allah kommer skydda dig från allting du sökte skydd ifrån. Men det var det här de vill säga. Att man ska inte överdriva i dua. Som vissa när de gör dua, de överdriver i wasf, beskrivning. Som jag sa, ja Allah, ge oss Jenna. Ge oss slottet i Jenna. Ge oss husen i Jenna. Ge oss guld i Jenna. Ge oss pärlor i Jenna. Ge oss kött i Jenna. Khalas. Ja Allah, ge oss Jenna. Kommer du in i Jenna, du får allt det där på köpet. Eller hur? Så överdriv inte din dua. Och därför vissa de kommer med så här dua-böcker som är jättelånga. Och det är takalluf, de frågar om detaljer. Istället, subhanallah, profeten alaihissalam hade den enklaste dua, som Aisha sa. Det kommer komma hadith när vi tar det nästa vecka, men profeten tyckte om jawami'ud dua, den dua som är kort, konsist, yani innehållsrik. Till exempel, vilken var den dua som profeten alaihissalam gjorde mest av all dua? Finns en annan hadith. Rabbana, atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Finns två hadithen. Och den andra, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. De här två dua. Yani, Rabbana, atina fi dunya hasanatan. Ya Allah, ge oss det goda i detta liv. Wa fil akhirati hasanatan. Och det goda i nästa liv. Och skydda oss från elden. Är det någonting gott som har utelämnats i denna dua? Ingenting. Allt gott du kan önska dig i det här livet, det finns med. Allt gott du kan önska dig i nästa liv, det finns med. Och allt ont du söker skydd ifrån i nästa liv, det finns med. Och den tar gärna 5 sekunder att säga. Som han har. Men folk, de gör det svårt, de överdriver. Och därför, den bästa dua, det är vem? Det är profetens dua, alaihissalam. Det är Allahs dua som han nämner i Koranen. Och den dua som nämns i den autentiska sunnan. Så man ska inte överdriva sin dua. Utan man gärna försöker hålla sig till den dua som har nämnts från profeten alaihissalam. Eller man gör det enkelt gärna. En sista ayah bara som författaren nämner. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'ani." Allah säger att om dina tjänare frågar mig om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras dua då de åkallar mig. Och den här versen känner ni till, den nämns i samband med versen om fastan. Och det sägs ju att sahaba frågade, och då sa jag Rasulullah, är våran herre nära? Så att vi kan typ viska, eller inte höja rösten. Eller är han långt bort så att vi måste ropa på honom? Och då sändes den här versen ner. Att Allah säger att om dina tjänare frågar dig om mig, vart jag är, så säg att jag är nära, att ge ni och hör deras dua, för att besvara deras dua. Det är när Allah azza wa jalla, han är över sin arsch, över den sjunde himlen. Men han är nära med sin kunskap. Han hör allt, han ser allt, han vet allt. Och Allah azza wa jalla hör allting. Han är al-basir, al-sami' al-basir, den allhörande. Om alla människor på världen skulle viska samtidigt, så skulle Allah höra vad alla säger samtidigt. Så det finns inget behov av att skrika när man gör dua, utan snarare är det här någonting ogillat. Som vissa gör när de gör dua, de skriker eller dicker. Det är också fel. Då vissa av sahaba höjde rösten med sin dicker och sa Allahu Akbar. Så profeten han säger tyst. Ni, sänk rösten. Allah är inte döv. Allah hör vad ni säger. Förstår ni? Så att, alhamdulillah, dua, du gör det ödmjukt. Du höjer inte rösten. Du skriker inte. Det är inte så kaotiskt. Alhamdulillah. Så, utan det är lugnt, mashallah. Vackert, fint. Och inshallah, vi kommer fortsätta nästa vecka prata om dua. Bi'idnillahi ta'ala. Detta blir ett mycket viktigt ämne. Och om någon har någon fråga, så ahlan wa sahlan. Speciellt gärna gällande dagens föreläsning. Eller någonting annat, bara klarifiera. En fråga här. Måste man lyfta händerna när man gör dua? Eller räcker det med att man till exempel gör annat och samtidigt gör dua i sitt hjärta? Så, första frågan. Måste man lyfta händerna när man gör dua? Vad säger ni? Nej. Det är en rekommendation att göra det. Okej? Och om det är en dua som profeten alaihissalam brukade säga och inte lyfta händerna, så ska man inte lyfta händerna. Okej? Okay? Till exempel dua efter maten. Alhamdulillah alladhi at'amana hadha at'am. Du ska inte lyfta händerna. För att profeten alaihissalam lyfte inte händerna vid det här tillfället. Okej? Okay? Efter bönen. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Det dua du säger efter bönen, ska du lyfta händerna? Nej. Profeten alaihissalam lyfte inte händerna i sin dua efter bönen. Utan man behöver inte lyfta händerna i all dua. Men generellt, om det är en generell dua, lyft händerna. Det är en orsak till att ens dua blir besvarad, men inte ett måste. Och sen sa personen en annan sak. Kan man syssla med annat och göra dua? Vad sa vi om det? Nej. Det är inte fint. Om jag ska fråga dig någonting, och jag sysslar med annat. Jag sitter och leker med mobilen, spelar spel och samtidigt jag ber dig om någonting. Är det fint? Nej. Ska du göra så till Allah subhanahu wa ta'ala? Nej. Om du gör dua, gör dua fokuserad. Vad ska du syssla med annat för? Okej? Och kan man göra dua i sitt hjärta? Det var också en annan fråga. Vad säger ni? Dua gör man med tungan, inte med hjärtat. Och det är också ett fel som vissa gör. Jag har sett vissa att de ska äta. Jag säger bismillah. Alltså jag sa bismillah med hjärtat. Nej. Och då med hjärtat. Du ska säga bismillah med tungan. Du ska inte säga bismillah med hjärtat. Du ska säga det med tungan. Så länge du kan. Om du inte kan, det är en annan fem. Men kan du så ska du göra vicker med tungan. Ja, Ibrahim.
Du beskrev att kvällen är från asr till maghrib. Okej, vad är sabbat?
Nej, jag sa inte kvällen. El-masa. Kvällningen, eller vad heter det? Gryningen. Nej, vet du? Skymningen. Precis, skymningen.
Och vad är sabbat då?
Sabbat är från det att fajr går in tills det att shuruq, solen går upp. Som idag, solen går upp 3:30 eller någonting, va? Eller den börjar gå upp 3:30 och solen går upp, nej, 6:10 eller någonting. Det är den tiden som är sabah. Men som jag sa, om du missar kan du säga efteråt. Är det fallet?
Finns
det
här
masa? Allahumma yasa'uka khayra hadha al-layl. Ayo. Layla, är det efter asr? Nej, precis, om det finns i adkar al-masa på kvällen att man ber Allah om det goda i natten kvällen, så betyder det att man ber Allah om allting gott som ska hända från yani solnedgången till fajr. Det är det som menas, att du ber Allah om det goda hela natten. Okej? Yani yashmal jami' al-layl. Det är två olika saker. Jag pratar om när man ska säga den. Mata yuqal. När ska du säga den här dikken? Och sen belöningen gäller hela natten. Okej?
Afan, en följdfråga på det här. Man inte ska göra dua när man är upptagen med annat.
Ja.
Man kan göra dhikr när man är upptagen med annat.
Du kan göra dhikr när du är upptagen med annat. Man får belöning, men man får mindre belöning och det har mindre effekt. Som Ibn Qayyim säger, att den dhikr som har störst effekt på människan är den dhikr där man säger den med ett närvarande hjärta och man vet vad man säger. Och man säger den dhikr som profeten sa, liksom, tre saker. Närvarande hjärta, du vet vad du säger, du förstår dig på den här dhikr. Och det är en dhikr som har nämnts från profeten Muhammed a.s. Okej? Då blir den yani, som starkast, den har störst påverkan och ger störst belöning. Okej? Men om du bara jobbar och du säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar, du får belöning. Jag ska inte säga att det är haram eller det är fel eller det är respektlöst. Du får göra så. Men det är alltid bättre att man gör dua med ett närvarande hjärta.
Har du kvar hemsidan med dhikr?
Nej. Grejen är så här, gällande islam.nu, ni kanske har sett att det finns, det ser annorlunda ut de senaste månaderna. Vi hade en gammal islam.nu i flera år. Och sen, vet du, den uppdaterades inte, den började strula lite. Och vi kommer i källan snart lansera en ny islam.nu. Okej, okay. Vissa bröder i Zammalah Khairan har jobbat på den i flera år. En ny islam.nu som kommer ha dhikr.se b'idnillahi ta'ala. Men tills den lanseras så har vi då den här bantade islam.nu. Den har mindre funktioner. Och då tog vi bort dhikr, vi tog bort fatwa, vi tog bort massa saker. Så att jag kan kolla, men jag tror inte den finns kvar, dhikr.se. Sen
har jag också tidigare frågor. Om man gör dhikr eller dua, alltså typ när jag tränar, jag säger la havla vla gå till la vla, så det har ju med det att göra. Jag är ju upptagen med någonting, men det är ju dhikr och dua för det jag gör.
Ja, du får göra det. Du får göra det. Det är okej, sluta inte, fortsätt. Kör.
När är det rekommenderat att man sänder välsignelse innan man börjar sin dua? Att man...
Ahsant. Ahsant. Det kanske vi kommer gå in på nästa vecka. Det är ett djupt ämne. Men dua har också viss etik som vi sa, eller adab. Att man börjar sin dua med att prisa Allah, nämna Allahs namn och egenskaper. Och att man börjar sin dua med att sända salat och salam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är början, inledningen av duan. Och det spelar ingen roll yani, typ vilken ordning eller så vidare, utan det är bara att man har det liksom i början av sin dua. Jalla, jag tror det är tid för salat. Vi ber i moskén. Man kan inte göra wudu här tyvärr, men vi går till moskén. Zahra, 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 Zah